här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
En man i 70-årsåldern har skjutits ihjäl på Teleborg i södra Växjö nu ikväll, uppger polisen. Larmet kom vid 18-tiden och platsen är avspärrad och det pågår just nu en större polisinsats.
Växjö, den 22 november 2022. En man i 70-årsåldern hittas skjuten i sitt hem precis innanför ytterdörren.
När vi kommer fram så anträffar vi en man som har skottskador och... sedermera är han då konstaterat avliden och vi arbetar ju som ett utredat mord.
Den mördade mannen beskrivs som en genomsnäll person, helt utan fiender eller konflikter.
Hjälpsam, vänlig på alla sätt, vill alla väl helt enkelt.
Och det ställer ju oss också frågan hur en sån person kan råka ut för ett sånt här brott.
Det här är ju liksom ingenting som offret hade en aning om att det skulle ske.
Men en person som mannen haft att göra med i sitt jobb blir ändå intressant för utredningen.
En man har anhållits i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för dödsskjutningen på Teleborg i Växjö under tisdagskvällen.
Och man observerar ju då att han har jaktvapen för att han är så att säga känd. Det är en känd person lokalt.
Det var inte den gamla vännen utan det var en förändrad människa.
Helt omöjligt att tänka sig detta.
Det är ju knäpptyst i rummet då när vi vet att insatsstyrkan är på väg fram.
Jag har ju tappat den nu liksom. Jag mötte den i andra körfältet och började fundera. Fan, det var g***.
Okej.
Och ringde jag direkt.
Du lyssnar på Podmi dokumentär om mäklarmordet. En serie i två delar. Jag heter Filip Bom och det här är första delen. I nästan alla mord eller grova brott så finns det givna roller i själva utredningen. Roller som gör att det i en dokumentär om det här går snabbt för dig som lyssnar att förstå vem som är vem. För man vet hela tiden vilken typ det är man lyssnar på. Där finns såklart polisen.
Jag heter Carl Tobiasson och jag är utredare vid grova brottsgruppen i Växjö.
Polisen är den som utreder brottet, är först på plats och håller de första förhören. Det är typen de allra flesta känner till. Men kanske har en orealistisk bild av.
Han finns inte i verkligheten, Martin Bäck. Nej, det här är ett lagarbete, ska jag tala om för dig. Alla som jobbar med det är lika viktiga.
Där finns alltid en åklagare.
Emma Berge, kammaråklagare.
Åklagaren är den som driver målet juridiskt. Och är den som bland annat förhör alla inblandade i rätten.
Jag vet inte om det finns någon fördom, men... Alltså, vi vinner ju inga mål. Alltså, vi företräder ju staten, vi vill ju lagföra de som är skyldiga. Men skulle det visa sig att en person inte är skyldig, då har ju inte jag något intresse av att den ska bli dömd. Jag vill ju att det ska bli rätt.
Och så har vi den misstänkte gärningspersonen som åklagaren och polisen utreder.
Det står misstanken.
Ja.
Och dina rättigheter har vi gått igenom.
Ofta är den misstänkte en ung man med låg utbildning från socioekonomiskt svaga förhållanden. Och det är ofta inte deras första brott.
Jag tycker det är ingenting som stämmer där.
Nej, för ibland, som i det här fallet, finns det en misstänkt gärningsman som är till åren kommen. Välutbildad, ostraffad, som tidigare haft familj. Många vänner och ett liv långt borta från någon kriminell värld.
Egentligen är det en fullständigt omöjlig händelse.
Han du hör här är en av de vännerna Olle Nilsson.
En god vän och socialt etablerad människa och yrkesman kan ta till vapen och skjuta. Helt omöjligt att tänka sig detta.
Olle Nilsson sitter vid sitt matbord i vardagsrummet och minns tillbaka.
Jag har känt honom mycket väl sedan början på 90-talet. Och jag har känt honom på två sätt. Dels som en bra arbetskamrat och dels en god vän som man också har träffat på lediga stunder.
Olle har en stor och buskig mustasch. På huvudet har han en Scania-keps. På väggarna hänger tavlor med landskapsmålningar, fjäll, ängar och skog.
Och det var inte bara vi två, utan vi var 7-8 personer från samma arbetsplats. Vi brukar mötas varannan månad när vi var som mest aktiva.
Olle och vännen, som vi här kallar för Sven, delar många intressen. Jakt, fiske, natur. De är båda med i vad de kallar Fiskeakademin. Vännen Sven är ordförande. Han delar ut medlemsintyg med sin underskrift på till alla medlemmar.
Vi brukar gemensamt till att börja med fiska vi och laga mat. Och sen gick det väl lite utföra för oss för att vi hoppade över fisket och köpte fisken färdig men vi lagade den. Och åt och njöt och drack en öl till detta i lagom omfattning. I de sammanhangen löste vi också världsproblemen till en och annan sång också.
I samma krets finns också en annan man. Han vill vara anonym, men även han har känt Sven i flera decennier.
Vi har varit på samma arbetsplats under ganska många år och där sysslade jag med IT och var runt i huset ofta och träffade nästan alla anställda. Och när du är ute och jobbar så får du en relation med människorna och vissa kommer du närmare på livet, vissa inte.
De båda vännernas bild av Sven från den här tiden är samstämmig.
En ganska glad levnadsmänniska. Positiv människa som gärna pratar med alla. Och intressen, jakt, fiske, sång, musik, matlagning.
En duktig och bra person som var teoretiskt välutbildad men också mycket praktisk såväl med hammare som i köket som med spade hemma i trädgården.
Men snart börjar motgångarna komma, som Sven har svårt att hantera.
Han blev nog lite vilsen i samband med pensioneringen.
Ja, trots alla intressen så blir pensionen ett hårt slag för Sven. Dagarna blir ensamma och långa. Första året försöker han hitta på saker. Han går en golfkurs, går med i en kör, åker på en resa till Spanien. Det går okej, men han saknar sitt jobb. Han hör av sig till gamla arbetsgivare och myndigheter, erbjuder sig att göra utredningar, bidra med kompetens inom sitt område där han varit ledande i Sverige. Han famlar efter en meningsfull syssla i vardagen, men han får nej. Svens tillvaro blir allt mörkare.
För du måste börja och förbereda din passion i god tid så att du har någonting ständigt att göra.
Han hade tidigare gått och funderat vad han skulle göra och hade väl ingen klar linje. Men några år tidigare hade han köpt till en skogsbit in till villan som han utökade tomten med. Och där tänkte han ägna sig åt begränsat skogsarbete, vedhuggning och motsvarande. Dessutom hade han en väldigt stor tomt som han tidigare hade odlat grönsaker, potatis och annat på. Och det tänkte han nog återuppta.
Men vännerna har inte koll på allt som händer i Svens liv. Senare, i förhör med polisen, kommer han berätta att han 2017 börjar fundera på att sälja sitt hus där han bott i många år. Huset ligger på landet utanför Växjö. Han börjar känna att det är allt för stort. Han är frånskild sedan många år tillbaka och barnen har flyttat ut. Vissa av dem har han ingen kontakt med längre. Och så har han fått en sjukdom, åldersdiabetes, som skrämmer upp honom. Han vill inte vara fast i huset om sjukdomen skulle förvärras. Men det säger han ingenting om till sina vänner.
Det här med husförsäljning kom överraskande för att jag tror icke att han var förberedd på det här eller i grund och botten önskade det hela. Han hade införskaffat ett litet område mark nära det hus han bodde i och det var ju tanken att han skulle ha sysselsättning där. Men helt plötsligt så bryts den trenden.
Kontakten med Sven är sällsynt under den här perioden. Insynen är begränsad. Så vännen har svårt att veta hur Sven tänker när han vill sälja huset.
Det var få gånger som jag träffade honom vid den tidsperioden. Ja, det är inget som jag kan påverka. Därför att han måste ju själv välja vad han vill göra.
I början av juli 2017 har Sven kontakt med ett par mäklare. Han går vidare med en han är bekant med sedan tidigare. De har gemensamma vänner och den här mäklaren har tidigare sålt Svens mammas bostad. 2 dagar efter mäklarens besök skriver Sven i ett sms.
Hej, röjer nu mitt hem inför fotografering. Tittade på grannhuset, han räknar med att få 2,4 till 2,6 miljoner för det. Verkar mycket, ska få det värderat slutet juli. Sen kan man ju ta ställning till hur göra. Med vänliga hälsningar, Sven.
Mäklaren svarar och tipsar bland annat om ställen som kan köpa det som Sven röjer bort i sitt hem. Dagen efter skriver Sven att han själv kanske redan hittat en köpare.
Det finns redan en spekulant på huset.
Men det blir ingen affär då. Några månader senare, den 4 september 2017, undertecknar Sven och mäklaren ett uppdragsavtal att förmedla försäljning av fastigheten. Utgångspris knappt 2 miljoner. Han verkar beslutsam om att sälja huset. Därefter är det dags för visning. Sven skriver:
På vägen hem ikväll såg jag skyltar uppsatta till ett hus i är till salu, cirka 500 meter söder om mitt hus. Kan vara bra att veta så det inte blir förväxling vid skyltning. Sven.
Ett 20-tal personer kommer på visningen av Svens hus. Men intresset är svalt. Det kommer först inga bud. Sven skriver till mäklaren för att försöka få någon att komma till skott.
Hej, meddela den hetaste spekulanten som var intresserad av att odla grönsaker att här finns en jordkällare i sten där han kan förvara grönsaker över vintern. Och att jorden är bra, torkar inte ut eftersom det finns lera under. Har odlat kål som kräver mycket vatten och växt bra även när det varit torrt. Sven.
En månad senare ville ett ungt par köpa huset till slut. De lägger ett bud strax under utgångspris. De tycker att badrummet behöver totalrenoveras. Sven accepterar och mäklaren skriver i sms. Hej Sven. De är mycket intresserade och vill ha besiktning av Anticimex torsdagen den 2 november. Är det okej för dig? De är på semester och kan inte tidigare. Hur går det med älgjakten idag? Ett par timmar senare kommer svaret.
Hej, det är okej 2 november. 2 kalvar skjutna. Nu ska det snart bli en tjur också.
Försäljningen närmar sig. Men Sven har ännu inte bestämt sig för vart han vill flytta.
Han visste väl inte riktigt var han skulle vara.
Vännen Olle Nilsson igen.
Om han skulle vara kvar i där han bodde, om han skulle flytta till stan eller han skulle flytta efter sina barn. Men det var väl ingenting av det där som var riktigt bra. Och tittar man på ställen där man har trivts i sin ungdom så är väl det ofta ungefär som när de gamla svenska amerikanerna kom hem. Allt har förändrats.
Den 22 november 2017 skriver Sven ändå på avtalet med köparna och kontantinsatsen förs över. Allt sker i mäklarens privata bostad. Han bjuder alla på fika. Från första kontakt mellan Sven och mäklaren till färdigt avtal har det gått nästan ett halvår. I kommunikationen är det tydligt hur Sven drivit på för att det ska bli en affär. Men det finns också tecken på att han haft svårt att bestämma sig. För dagen efter att kontraktet skrivits under skriver Sven till mäklaren i ett sms.
Berätta inte hur virrig jag har varit. Det känns bra nu.
Mäklaren svarar 2 minuter senare. Självklart säger jag inget. Men en vecka senare hör Sven ändå själv av sig till paret som köpt hans hus. Han vill häva affären och erbjuder 10 000 kronor för besväret. Paret är inte intresserade av det erbjudandet och hör av sig till mäklaren som säger att han ska prata med Sven. Den 3 december, 11 dagar efter att avtalet skrevs på, skriver Sven i ett sms till mäklaren.
Ursäkta mig, nu kör vi som det är skrivet i avtalet. Ska bli skönt att komma härifrån.
Fem år senare, den 22 november 2022, i ett lugnt villaområde i utkanten av Växjö. Klockan är runt 17:45 på kvällen. Det är mörkt ute. Lite snö ligger på backen. Men på tv är det fotbolls-VM den här vintern. En person som vi kan kalla Felix, som bor i området, sitter och tittar på övervåningen. Hans dotter, som är i mellanstadieåldern, är ute och sätter upp lappar i kvarteret. Hennes katt har sprungit bort.
Herrera. Mitt försök att få in bollen lyckas med det andra läget. Och där är...
Det är 3:e dagen av mästerskapet i Qatar. Mexiko möter Polen. På läktaren dominerar gröna tröjor. Och likadant är det på planen. Mexiko kommer i våg efter våg.
Mexikansk attack, Lozano. Vi har dribblat in den där gången och så omkull när han vill ha tillbaka passningen. Men det blir ändå en möjlighet för Sanchez.
Men med bara en liten stund kvar till halvtid är det fortfarande mållöst. Felix ställer sig upp från soffan. En bit bort. Utanför fönstret ser han en bil som han tycker står lite felparkerad. Det är nästan som att den blockerar en grannes infart. Det är en mörk bil. Han tror att det är en Volvo V70. Han sätter sig ner, fortsätter titta på fotbollen. Så hör han 2 smällar och ställer sig upp igen. Men han ser inget speciellt när han tittar ut och den där bilen står kvar. Han fortsätter följa fotbollen. Efter ett tag tittar han ut igen. Bilen är borta. Efter en stund kommer Felix dotter hem. Hon som satt upp lappar i kvarteret om sin försvunna katt. Även hon har hört ovanliga ljud. Men hon har också sett mer än sin pappa. Efter att hon hörde en smäll har en person kommit springandes. Den springande personen var helt mörkklädd. Mjukisaktiga byxor. Lite fladdriga, säger hon. En jacka eller tröja med huva. Personen var normalstor. Varken tjock eller jättesmal. En timme senare knackar polisen på hemma hos Felix och hans dotter. Och de berättar om vad de har sett och hört. Matchen mellan Mexiko och Polen har då precis slutat. Oavgjort. 0-0.
En man i 70-årsåldern har skjutits ihjäl på Teleborg i södra Växjö nu ikväll, uppger polisen. Larmet kom vid 18-tiden och platsen är avspärrad och det pågår just nu en större polisinsats.
Jag får höra om det här mordet strax efter det har inträffat.
Daniel Johansson är kriminalreporter på Smålandsposten. Något han varit i nästan 35 år.
Vi är ett antal reportrar som i tidigt skede börjar jobba med detta på olika sätt. Vi försöker ta reda på först platsen, vem offret är, vad känner vi till. Vi har fotograf som åker till platsen och är där ganska tidigt också och börjar dokumentera händelsen. Ja, vi skrev ju då att det är en man i 70-årsåldern som mördats på Teleborg i Växjö. Och att mordet inträffade strax innan klockan 18 då på den här aktuella tisdagskvällen. Och vid 22-tiden skriver då att polisen fortfarande inte har någon gripen för det här dådet.
Växjö är en relativt stor stad, runt 70 000 invånare. Men mord är som tur är ovanliga här. Även gällande de gängskjutningar som ökat så mycket i övriga landet.
Vi ser ju vilken villa det är som är avspärrad. Vi kan då ana vilken person det är som har blivit mördad. Det innebär ju också att vi ganska tidigt kan säga att det här är inte någon gängskjutning, utan här måste motivet vara någonting annat.
Men även om Daniel Johansson och hans kollegor på Smålandsposten anar vem det är som har blivit mördad, har de svårt att få ihop det.
Vad är motivet till att en man i 70-årsåldern, oförvitligt förflutet, plötsligt blir skjuten vid sin bostad i Växjö?
Bilden de får av den mördade mannen är samma från alla.
Stort intresse för människor. Han beskrivs av alla de vi pratat med som mycket snäll, hjälpsam, vänlig på alla sätt. Vill alla väl, helt enkelt.
Jag befann mig i min bostad och...
Det ringer i Carl Tobiassons telefon.
Tittade på barnprogrammen tillsammans med mina två små döttrar.
Han är utredare på polisen. Jobbar på grova brottsgruppen i Växjö.
Jag blev uppringd av min chef som berättade att det är en person som är skjuten i Växjö. Det är ett mord. Och att vi måste börja jobba.
På plats på polishuset får han snabb information om vad man vet. Att en man i 70-årsåldern skjutits ihjäl med två skott i sitt hem.
Offret beskrevs ju som en väldigt lugn, social, trevlig och genomsnäll person som aldrig hade gjort någon förnär, aldrig hade haft någon konflikt med någon person. En person som är totalt okänd för polisen sedan tidigare. Och där börjar ju då arbetet för att lokalisera gärningsmannen.
Mannen har bott i samma hus i cirka 40 år. Samma hus han nu blivit skjuten i. Han är en man med tydliga vanor. Varje lördag ses till exempel han och några vänner på ett konditori inne i Växjö. Samma tid, samma dag, varje vecka. Han jobbar lite fortfarande som mäklare, trots att han är över 70. Och så tar han och frun ett stort ansvar för barnbarnen. Hämtar på förskolan, är barnvakter. Det är rätt ovanligt att han är ensam hemma. Men så är fallet denna eftermiddag, som ska bli hans sista. Han planerar att titta på fotbollen på övervåningen. Sen ska han på naturskyddsföreläsning på universitetet. En vän ska skjutsa honom dit. Men vännen möts istället av en avspärrning och flera poliser på platsen.
Hur ser motivbilden ut här? Vad kan ha lett fram till att den här personen har bragts om livet?
Samtidigt som Carl Tobiasson och hans kollegor funderar på möjliga motiv är flera andra funktioner igång.
Poliser på plats, det är kriminaltekniker som ska dit och undersökningar som ska göras. Och specialsökhundar och massa olika specialfunktioner som ska arbeta lugnt och metodiskt på brottsplatsen. Och vi som på utredningssidan då ska ju försöka bringa klarhet i vad det är som har hänt.
Mordet har skett längst in på en åtvändsgata. I ett område i utkanten av Växjö. Precis intill ett grönområde. Här brukar vanligtvis inte många främmande bilar eller personer befinna sig. Och vittnena är många runt om. Grannarna är snabba med att reagera och försöka rädda mannens liv. Men polisen får höra samma sak av de flesta. Det har hörts två smällar och flera har sett en svartklädd person, en skuggestalt, som rört sig mellan huset och en mörk bil.
Vi fick också tidigt i utredningen då, i de första timmen eller timmarna, fick vi kontakt med en annan granne som också hade hört skotten. Tittat ut ifrån sin bostad och då sett en människa, en, som han beskrev som en mörkklädd silhuett eller skugga som mer eller mindre ljudlöst och hastigt lämnade platsen, mordplatsen. Det här vittnet var väldigt kunnig på bilar och kunde snabbt berätta för oss då att det var en mörk Volvo V70 som hade parkerats utanför bostaden. Och att den iakttagelsen som det här vittnet gör sker en liten kort stund innan mordet inträffar. Den här bilen blir då väldigt intressant såklart. Men bilens identitet var helt okänd för oss.
Uppgiften om en mörk Volvo V70 räcker inte långt i jakten på misstänkt gärningsman. Men polisen ska snart få ett annat spår att gå på.
Offrets fru befann sig på en biograf i Växjö i samband med mordet. I Växjö är det så att biografen och polisstationen ligger väldigt nära anslutning till varandra. Så offrets fru var snabbt på plats på polisstationen.
Hon är såklart chockad och förkrossad. När en polis vill ställa frågor får de hela tiden ta pauser. Men när hon väl orkar prata så berättar hon om en artikel hon och hennes make läst dagen innan i Smålandsposten. Artikeln hade rubriken "Hemlösa tältar bland änderna vid Strandbjörket". Hon och maken hade då börjat prata om Sven, som de visste nu var hemlös. Hon säger att hon hört att Sven varit arg på hennes make efter en husförsäljning för flera år sedan. Första registerslagningen på Sven sker redan drygt en timme efter mordet. Polisen skriver:
Sven innehar 3 hagelgevär, 1 kombinationsgevär samt 2 kulgevär. Fru nämnt Sven när patrull pratat med henne ska vara psykiskt labil.
Det gör att vi får ett spår att börja arbeta efter. Det första vi gör då det är att vi samlar in så mycket information som vi kan om den här gärningsmannen som möjligt.
Sven är sedan tidigare ostraffad, skriven hos en nära anhörig. Han är också med i samma naturföreläsningsgrupp som den mördade mannen skulle besöka den här kvällen.
Det vi också ser väldigt tidigt är ju det att han står som registrerad innehavare eller ägare till en sån här svart Volvo V70 som har varit synlig på en parallellgata till mordplatsen. Där började ju att då har vi 2 faktorer. Fruns uppgifter plus att han äger en bil som vittnen har iakttagit. Vi ser ju också då i vapenregistret att han är innehavare till 6 olika jaktvapen. Varav den kombinationen som har använts på mordplatsen då, det ser vi att han innehar ett sådant vapen. Och på de här uppgifterna då så tar ju jouråklagaren beslutet om att han är anhållen i sin frånvaro misstänkt för mordet på Teleborg i Växjö.
Men Carl Tobiasson får inte riktigt ihop en realistisk motivbild i det här läget. Han försöker skjuta undan tankarna.
Det får vi jobba vidare med sen. Nu visste vi ju att nu är det bara högsta prioritet att få fatt på den här gärningsmannen och frihetsberöva honom.
Men
vi vet inte var han håller hus. Vi sätter ju in andra medel. Vi söker spåra hans telefon. Den är avstängd. Vi jobbar vidare och försöker få fram platser och information där man kan tänka sig att han kan vara.
Under natten kontrolleras både sjukhus och psyket i jakten. Och flera hus söks igenom. Ett sånt ställe är bland annat en stuga som Sven äger. Den ligger på en ö.
Den adressen kollades ju genast upp. Resultatlöst.
En man har anhållits i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för dödsskjutningen på Teleborg i Växjö under tisdagskvällen.
Några mil därifrån sitter en av Svens vänner, Olle Nilsson, och lyssnar på lokalradion.
Vi har jobbat intensivt under natten och gör så fortfarande för att om möjligt försöka lokalisera den här misstänkte mannen.
Ja, jag tänkte väl ungefär Bara det inte är min gode vän som har gjort det. För att jag visste att han var rejält förbannad på den mäklare som hade sålt hans hus. Men därifrån till att lägga hand på vederbörande, det trodde jag ju inte, för några sådana tankar har han aldrig gett uttryck för. Däremot, om han hade gått och funderat på det här så länge så han hade tagit sig själv av dagar, då hade jag förstått det mer.
Polisen.
Hejsan, Linus, polisen Tingsryd.
Hej.
Det är onsdag, den 23 november 2022, dagen efter mordet. Polisens jakt efter Sven pågår för fullt. Men man har ingen aning om var han befinner sig.
Med anledning av mordet i Växjö igår. Jag har jobbat nu i natt och hade utsättning igår.
Fram till att en nybliven polis, Linus, ringer 112 på väg hem från ett långt nattpass.
Vi fick ett registreringsnummer som hade någonting med eller jag är på väg hem på mitt jobb här som mötte precis en bil med det regnumret som kör södergående på riksväg 23 mot Tingsryd.
Okej.
Hans natt har präglats av mordet på Teleborg i Växjö. I höjd med Kvarnamåla, mitt mellan Tingsryd och Växjö, möter han bilen med det bekanta registreringsnumret.
Jag har kollegor som precis har gått på sitt dagpass här. Om de är snabba ut kan de möjligtvis komma ifatt den bilen.
Kommer du att förfölja den, Linus?
Nej, jag har ju tappat den nu liksom. Jag mötte den i andra körfältet och började fundera. Fan, det var bilen.
Okej.
Då ringde jag direkt.
Ja. Ja, men det är bra. Vi ska säga, jag snackar med skicket i POC.
Ja, för det ska ju vara en svart V70, vet jag, de pratade om på utsättningen igår kväll.
Mm, och detta var en svart V70 eller?
Svart V70 med...
Ja, men jag noterade så finns det här också.
Ja, ja, men
gott. Bra, Linus.
Gott, hej.
Hej. Hej.
Informationen når snart Carl Tobiasson och hans kollegor i utredningen.
Det ger oss en riktning, ett värdestreck om vad vi ska börja söka.
Polisen har nu fått ett nödvändigt spår. Men larmsamtalet och den lediga polisens observation av bilen räcker egentligen inte så långt. Dels kan man inte vara säker på att det är rätt bil. Polisen såg ju inte siffrorna i registreringsnumret. Och sen vet man ju faktiskt inte exakt vart den här bilen är på väg. Mer än söderut.
Vi famlade lite i blindo var han kunde vara, för att den sista observationen är i det här lilla samhället Kvarnamåla då, norr om Tingsryd. Och då var han på väg i riktning söderut. Och sen är det liksom rest of the world, om man säger.
Det är bråttom. Polisen sätter upp vägspärrar utanför Tingsryd och söker på många håll efter bilen.
Det arbetet pågår ju under flera timmars tid, men det blir ju resultatlöst.
Timmarna går efter samtalet från den lediga polisen. Morgon har blivit förmiddag. Förmiddag har blivit eftermiddag.
Då är det en av polisens hundförare som mer eller mindre av en slump då får syn på mördarens bil. Då står den uppställd här på parkeringen vid campingen i Tingsryd.
Och precis där står Carl Tobiasson och jag nu, några månader senare. Det är högsäsong, fullt på parkeringen.
Ändå, i november 2022 så var det ju ett ganska så ödsligt ställe, den här campingen.
Så polisens hundförare, som sett den eftersökta bilen, ställer sig bakom en röd lada med vita knutar. På andra sidan gatan från campingen. Därifrån ser han ut över den ödsliga parkeringen där den eftersökta Volvo V70 står, ensam.
Och under tiden så observerar ju den här polismannen bilen hela tiden. Ser att förardörren öppnas och stängs vid något tillfälle. Vilket då får till följd att vi drar ju slutsatsen om att det är en person i bilen. Kan vara den vi eftersöker då.
Carl Tobiasson och några kollegor samlas i ett så kallat ärenderum på polishuset i Växjö.
Därifrån leds ju då jakten efter gärningsmannen.
På ett bord i rummet finns datorer, material från utredningen och kartor. Allt från utredningen passerar genom det rummet. När hundföraren hittar bilen når informationen direkt fram dit. Insatsstyrkan kallas då in och beordras direkt till platsen. I rummet på polishuset följer Carl och hans kollegor insatsen över polisradion.
Och då är det är ju knäpptyst i rummet då, när vi vet att insatsstyrkan är på väg fram.
De kör in på den nästan tomma parkeringen där jag och Carl Tobiasson står nu.
Så formerar de sig och sen så åker de fram till platsen här vi och genom en orderhögtalare som de har i tjänstebilen då så ropar de ut att han ska komma ur bilen, visa sina händer och lägga sig ner på marken. Vilket han gör då helt odramatiskt. Och det visar sig att den personen som sitter i bilen, det är ju den mördaren som vi har eftersökt då i ett antal timmar.
Mannen som är gripen är Sven och han tas upp från marken och sätts i baksätet på en polisbil. Den kör från Tingsryd tillbaka norröver mot Växjö och polishuset.
Han säger till kollegan som sitter med honom bak i polisbilen att det var bra jobbat utav er det här.
Du har hört första delen av Podmi dokumentär om mäklarmordet. En dokumentär i två delar av Tredje statsmakten Media. Producent Lars Truedsson. Ljudmix Fredrik Nilsson. Jag heter Filip Bohm. Exekutiv producent hos Podmi är Emilia Melgar Arnheim. Ljudklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio och TV4. Sven heter egentligen något annat.